Ja, gott att se er allihop. Hör ni mig? Ja, bra, fint. Ja, det är lite arrangemang här i samband med predikan. Men vi störs inte av att Torvald gör lite förberedelser här, tror jag. Det kommer nog att vara färdigt ungefär när jag kommer fram till att jag ska visa de här bilderna. Ja, den här texten, evangelietexten, den är verkligen radikal. Den som Torvald läste, precis som du sa, alltså det är krav i det här med att vara lärjunge. Man kan ta många utgångspunkter i den här texten. Men jag tänker ta den utgångspunkten som var i vers 26 här, som också handlar om det Ulla sa, meningen med livet. Och då tror jag att vi är, många av oss är vana vid den här översättningen av den här versen, så jag kan ta den en gång till. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad ska en människa ge till lösen för sin själ? Och det är alltså här jag tar utgångspunkten i den här predikan. Och jag tänker nämna något om tillståndet i vårt land. Med utgångspunkt från den här meningen med livet. Och det är en situation, ett tillstånd i landet som de omoderna medierna nästan helt missar. Och därför ska jag ta tillfälle här och säga någonting om det för er idag. Ett undantag var dock en av statsministerkandidaterna som nämnde det här i sitt jultal. Svenskarna funderar mest, ligger i topp när det gäller att fundera över livets mening. Visar modern forskning. Vetenskap och förnuft har fört mycket gott med sig. Tänk bara på modern medicinsk forskning, vad vi har glädje av det. Men den har inte kunnat tillfredsställa människans innersta behov av att känna tillit och förtröstan. Det saknas någonting. Man känner en vilsenhet, en form av tomhet i allt materiellt överflöd som vetenskapliga revolutionen har gett oss. Kristen tro är ett bra medel att fylla det vakuum som många svenskar känner idag. Där har vi en utgångspunkt. Intresset för kristna värden i Sverige växer också. Man gjorde en undersökning i samband med valet i höstas. Gör man sådana här valundersökningsenkäter och man ställer bland annat frågan hur viktigt är kristna värden i samhället? Och då är det 40% som sa det vid valet att det är viktigt med kristna värden. Och så jämförde man valet för 8 år tidigare, då var det 20%. Så det har dubblerats på 8 år, detta att man tycker att det är viktigt med kristna värden, det kommer sen. Men det är bra, verkar förberett. Och här kommer det också de här. Men vi ska ta en bild i taget. Det löser du, va? Mm. Alltså 40% av väljarna i höstas tycker det är viktigt med kristna värden i samhället. Och ökningen är störst bland de religiöst passiva. Och den har ökat mest bland S- och M-väljare, för att nämna någon detalj i den här undersökningen som Linnéuniversitetets Magnus Hagevi gjorde. Professor i statsvetenskap är han. Så här har vi någonting som man inte har skrivit särskilt mycket om i media, som jag sa. Man är omodern, man lever kvar i 70-talet. Att avkristningen och sekulariseringen är ett faktum. Detta är inte sant. Därför tycker jag att ni kan få veta det. Ja, det är något som, men det är okej. Okay. Jag tycker att vi har 2 bilder på en gång, men det är helt okej. Okay. Ja, det har nog med bildspelet att göra, men låt det vara. Vi tar den första. Det här med sekularisering och avkristning då. Då har Elisabeth Sandlund, hon har ju varit opinionsredaktör på kristna tidningen Dagen. Hon har envist hävdat i många år att vi står under en påkristning. Och jag vet, hon bodde hos oss över natt för inte så länge sedan. Och då frågade jag henne, håller du fortfarande på detta att det är en påkristning? Ja, självklart. Och vi satt och pratade om det här till klockan var 1 på natten. Och då hade vi båda missat att de skulle ta tåget klockan 5 på morgonen tillbaka till Stockholm. Men hon sa det är okej, jag kan sova på tåget. Ja. Nej, men så är det nog. Och likaså Joel Halldorf, där teolog och författare, som skrivit den här boken Gud och återkomsten och vad det innebär. Jag vet inte om ni har läst den. Det är mycket intressant. Fokusera just på tillståndet i vårt land idag. Det är ju så att kunskapen om kristen tro är ganska låg. Därför att det har varit den här processen av avkristning, sekularisering kan man säga. Så kunskapen är svag, men intresset, det är det som är ökande. Det är där vi ser påkristningen. Och det är det vi ser att Gud kommer tillbaka i människors sätt att tänka och önska. Och det är faktiskt en del som talar om att vi nu lever i en postsekulär tid. Post betyder ju efter. Så nu är det slut med sekulariseringen. Nu vänder det och nu kommer efter eller postsekulariseringen. Och nu ska vi nog kunna ta nästa bild. Nu verkar det vara perfekt. Tack. Och då gick jag och googlade lite. Googlar ni nu för tiden på postsekulär? Ja. Och då hittade jag att den som först nämnde det var nog den här mycket, mycket kände Jürgen Habermas, sociolog och filosof, en av de mest kända i Tyskland. Redan i början av 90-talet. Och speciellt då vid en föreläsning 2001 så förvånade han alla sina åhörare. När han då, efter att ha talat tidigare om att vi lever i sekulär tid, så måste han själv ändra sig när han ser vad som händer. Och då säger han så här. Tesen om västerlandets fortskridande sekularisering är helt enkelt felaktig. Vi lever nu i en postsekulär tid där de religiösa traditionerna återigen spelar en avgörande roll för försvaret av grundläggande mänskliga värden. Så man ser vikten av det här. Och där bidrar också i vårt land naturligtvis alla nysvenskar som kommer. Och har religion och allt med sig. Och då börjar svenskarna att fundera också. Hur är det med oss? Har vi några sådana troende värdegrunder? Nu vill jag presentera en handfull personer från olika professioner som har funderat på det här och dragit intressanta slutsatser. Och då vet vi ju att det ofta är tal om kristna, kanske idrottsmän och så, det är väldigt mycket, så jag kommer inte ta det. Jag kommer inte heller ta media, folk, artister och så, för det är väldigt vanligt att man tar fram att det finns kristna sådana, det vet vi, jättebra. Jag kommer att ta från andra discipliner, en handfull. Och då vill jag ta Francis Collins som är naturvetare. Ni vet ju min bakgrund också lite grann. Så det finns ju ett skäl. Jag gillar de som är forskare, naturvetare och ändå evangeliskt troende. För då kan jag känna att jag har en samhörighet med dem. Att tro och vetenskap går att förena utan några som helst problem. Francis Collins, DNA, vet ju alla vad det är. Han är de främsta DNA-forskarna i världen. Det var han som var med och kartlade människans hela fulla DNA, genom som vi säger. Han var ateist under större delen av sitt liv, ungdomen och tidiga medelåldern. Men när han började att titta på det här med DNA, hur fantastiskt det är, så måste han erkänna att det här kan inte vara slump. Det kan inte vara tillfälligt, det måste finnas något mer bakom. Och i detta så blir han troende. Och han blir evangeliskt troende, som jag sa. Och när han fick det här uppdraget med att kartlägga människans genom, så tog han flera dagar i bön inför Gud för att få klarhet om han skulle ta det här, den här erbjudandet, kan vi säga, som president George Bush hade gett de här. Och så tackade han ja till det. Och så skriver han den här boken, Guds språk. Vad är detta? Vad har det med DNA att göra? Ja, vi ska inte gå in i detaljerna vetenskapligt, men DNA-spiralen består av, om vi ser det kemiskt, så är det fyra olika ämnen, de är kvävebaser och de har väldigt vackra namn som börjar på ATCG, som man kallar dem ATCG helt enkelt. Så fyra bokstäver i olika kombinationer kan ge all variation i livet som finns på denna planet. Det är fascinerande. Vi har 28 bokstäver i svenska språk. Vi vet vad vi kan skriva. Men med fyra bokstäver kan vi få allt det som vi ser. Och det är klart att han blir så fascinerad. Så att det här måste jag skriva om. Och jag kallar det för Guds språk. Guds språk i skapelsen. Sen har vi en annan figur här. Vi kan ta nästa. Jag brukar ofta lyfta fram honom. Därför att ni vet ju att det finns humanister i Sverige och det finns ju kristna humanister, men det finns också de här ateistiska humanisterna. De gör en hel del väsen av sig, har gjort det i alla fall. Och här är, ni ser att om ni kan läsa där så står det ateistisk humanism i den boken längst till vänster. Och det har varit en viktig lärobok för de ateistiska humanisterna. Och det är alltså han Anthony Flew som skrev den när han var i medelåldern, kan man säga. Men sen började han att fundera, han är filosof, ni ser han har varit filosof på massa olika ställen. Är det någon som är vana att tänka så är det kanske en filosof. I alla fall så tänkte han väldigt mycket fram och tillbaka och så kom han fram till, nej men jag hade helt fel där alltså. Och så skriver han den boken. Och det står, there is no God, det finns ingen Gud, det var så han tänkte förut. Men han fick stryka över no där och skriva, ej, there is a God. Och det var när han var i mogen ålder, kanske 60 års ålder, som han på det sättet förlorade sina gamla vänner och allt det. Ni vet hur det kan bli, men han var tvungen att göra detta. Jag måste vara ärlig, skriver han. Jag måste inse vad som gäller. Och vi kan inte gå in på alla fem argumenten, men vi kan ta två, det kosmologiska argumentet som vi lite var inne på tidigare. Att allting är så välordnat i skapelsen när man ser hur det fungerar, hänger ihop, att det är väldigt svårt att tänka sig att allt är slump. Och så, utan det finns en avsikt i detta. Och det var det han såg. Det kallar för det kosmologiska argumentet. Det moraliska argumentet, det är ju också väldigt spännande. För då har ni säkert hört det här, att hur kan det finnas en god Gud som är allsmäktig dessutom, och det finns så mycket ondska i världen? Men då tänkte han lite till och så sa han, men det finns ju så mycket gott också. Människor gör ju otroligt mycket gott. Var kommer det ifrån om det inte finns en god impuls, en god kraft in i människors liv? Och sen inser han, det argumentet är nog starkare. Hur kan människor som jobbar i vården åka ner till Afrika nu när det är Ebola-epidemi igen och riskera sitt eget liv för att hjälpa människor där? Nej, det finns någonting. Hur kan det finnas något gott i världen om det inte finns en god kraft? Så han vände på detta argument. Några journalister. Vi tar nästa, tror jag. Ska se om vi får det. Ja, det är hon. Ja, hon är dansk journalist, författare. Charlotte Rørth. Jag vet inte om någon som har läst boken. Jag har läst den nyligen. Jag fick den ulla när jag fyllde år. Helt överraskande och annorlunda vittnesbörd, måste jag faktiskt säga. Hon fann Jesus och det är ett verkligt fysiskt möte med Jesus. Läs det. Och vad står det någonstans? Jag mötte Jesus, bekännelser av en motvillig troende. Hon ville ju, hon var också ateist egentligen. Men när man möter Jesus så måste man ju ta det på allvar. Och så skriver den här boken. Rekommenderas även den. Ja, sen ska vi ta en som Ulla och jag träffade på. Carl Magnell, också journalist och författare. Jag vet inte om ni känner till honom. Vi ska ta... Nej, vänta nu. Det har jag ingenting på. För jag har inte frågat honom om jag får ha en foto på honom. Så vi väntar med detta. Jag bara tar det här utan bild. Nej, men det är lugnt. Du kan ha den på. Jag bara förklarar att detta är inte Carl Magnell. Alltså. Det är det hon kommer se. Men Carl Magnell var med i Uppdrag granskning. Ni kan ha sett och mött honom där. Bakgrunden är så här att vi mötte honom var att det fanns en artikelserie i Dagens Nyheter i början på året som just handlade om det tro och vetande. Och det var med anledning av att det var 70 år sedan Ingemar Hedenius, ateisten Ingemar Hedenius, skrev någon skrift om tro och vetenskap. Och många menar att det var starten på avkristning, sekularisering i vårt land, och det stämmer säkert. Och han var chefredaktör för Dagens Nyheter, och ville man uppmärksamma detta. 70-årsfirande. Och så var det en massa artiklar om detta. Som jag sa tidigare, media är omodern. De förstår inte att det har ändrats. De är kvar där i 70 år tillbaka. Men så var det någon som kontaktade mig och sa: Eva, kan vi inte skriva någonting nu? Vi måste skriva något. Det kan inte vara. Och det är svårt att få in artiklar i Dagens Nyheter som handlar om tro. Men nu var de ju faktiskt tvungna att ta in detta i och med att de hade haft den här artikelserien. Så vi skrev faktiskt en artikel. En rationell religiös tro ger vetenskapen en fast grund, var titeln. Man försöker ju få det lite så på den nivån som de vill ha. Men det handlar om att tro och vetenskap går att förena. Och vi alla som undertecknade var troende vetenskapsmän. Så att det var väl viss tyngd. Och då hade denne Carl Magnell, journalisten, läst detta. Så samma dag som den artikeln av oss publicerades i DN. Så ringer han till mig och säger: jag måste prata. Jag är inte troende. Mitt möte med kyrkan var väldigt jobbigt. Mina far och morföräldrar tog mig till kyrkan. Men det var bara tungt och trist och tråkigt. Sådana upplevelser finns ju. Men jag har börjat att fundera nu. Hur gammal kan han vara i vår ålder? Det är ungefär så. Ja. Som väldigt många funderar när de blir mogna. Jag har börjat fundera, det här är intressant. Jag måste träffa dig. Har du något föredrag eller så någonstans? Ja, jag ska till Hönö på RPG. Jag har ett föredrag. Får jag komma, sa han. Självklart, alla är välkomna på RPG, men behöver inte vara medlem. Och då var han med och lyssnade på föredraget. Och vi hämtade honom på stationen och pratade lite dit. Och sen körde vi honom tillbaka till stationen. Och han tyckte om föredrag, men det är en bisak i sammanhanget. Utan det han säger: oj. Att bara komma, vilken gemenskap ni har. Jag förstår att det finns något i tron. Han har träffat dessa pensionärer, är det ju i RPG. Och det var en gudstjänst som hade gripit honom. Och sa: men vi måste träffa. Och jag funderar faktiskt på att skriva en bok om det här med Guds fotspår i skapelsen. Är du med, sa han. Ja, visst. Jag kan bidra om jag kan på något sätt, men jag är ingen skribent egentligen, men låt oss gå vidare. Så han kommer att kontakta mig efter sommaren. Och vill ni, är det några som är med i RPG här? Vad heter tiden? Heter den seniorposten? Heter den där? Seniorposten nummer 5, så kommer det mer om detta om ni vill läsa om det. Nu ska vi ta den här. Ja. Nej, nu tar vi nästa. Precis. Och här ska jag citera vad hon skriver. Patricia Tudor-Sandahl. Och detta är typiskt vittnesbörd i vår tid. Hon utgår i sin bok Din egen väg, heter den, från den här frågan: skulle inte livet vara något mer? Och det är grundfrågan som vi försöker besvara i våra alfakurser. Det känner ni också till. För människor kommer dit, till våra grupper, och undrar: finns det något mer i livet? Väldigt många gör det. Och så försöker vi svara med våra alfa-föredrag och alfa-träffar. Hon ställer denna frågan till sig själv. Hon berättar i boken om en tung kristen uppväxt som hon valde bort. Hon gifte sig med en ateist. Nu var det väl slut med mig och kyrkan i alla fall. Med mig och religionen. Nu behöver jag väl inte Gud. Nu ska jag citera i boken. Det tog mig närmare 30 år innan jag frivilligt satte min fot i en kyrka igen. Och ännu längre innan jag upptäckte vidden av vad jag hade valt bort. Gud har inte varit helt tyst under åren. Visst har han pockat på min uppmärksamhet, men jag har inte varit särskilt lyhörd. Jag gav inget gensvar innan jag trasslat till mitt liv ordentligt ett antal gånger. Mörbultats av sjukdom, svek och brustna relationer, inspirerats av hur vår egen tonårsdotter på egen hand började söka sig en andlig väg. Jag var en bit över 50 innan livet hann ikapp mig och jag medgav en växande hunger efter andlig näring. Förvandlingen tog sin tid, men en händelse lyser klart i minnet. En höstmorgon. På tunnelbanan mellan Ropsten och Gärdet i Stockholm gick det upp ett litet ljus. Gud finns. Jag tror på Gud, insåg jag plötsligt och med häpnad. Varför där och varför då, det vet jag inte. Men så var det. Ett tomrum togs i anspråk och jag gav efter. Flamman brinner alltid inte lika starkt och ibland fladdrar den till ordentligt. Men sen elden tändes har den trots allt hållits levande. Guds närvaro är numera fundamentet i mitt liv. Så där kan det gå till i det så kallade avkristna, sekulära Sverige. Det vänder. Det här handlar mycket om kända personer. Men hur är det då med kanske, vad ska vi säga, vanligt? Alla är ju vanliga, men låt oss säga icke-kändisar. Så har jag några häftiga exempel, tre från vårt arbete med Light i Mölndal Pingst. Light är en variant av RIA. Jag tror alla känner till RIA. Människor kommer som är tilltuffsade, lite utsatta, så i samhället. Lunch och frukost också, om de vill. Och så är det samtal och så stöd. Vi kallar det för Light, för det ska vara en ljusglimt i deras tillvaro. Pernilla var i Light. Jag får säga hennes namn, jag har frågat henne. Och hon tyckte det var jättebra det här med servering. Men sen hade vi ju gudstjänster också, Light-gudstjänster. Det är en massa hokus pokus, sa hon. Men ni kan gå dit ändå, för ni får en smörgås efter, sa hon till sina vänner. Men hon kom med på ett möte med Sebastian Staxet i Smyrna. Och det hände någonting. Hon och en väninna till henne gick fram då vid inbjudan och avgjorde sig, tog emot Jesus. Det är ju enkelt ibland. Och det har på något sätt hållit för henne. Med det stödet som församlingen ger. Självfallet. Vad samtal jag har haft. Och många andra har samtal med henne i det här stället. Hon frågar alltid, varför gör de så? Varför säger de halleluja? Behöver man göra det? Nej, det behöver man inte. Men du vet, man är glad och så. Ibland ropar man när man är på idrott också. Det är väl inte så konstigt. Och så liksom, ja. Men ni vet ju hur många frågor man kan ha. Ja. Och sen intervjuar vi henne i vårt församlingsblad. Och jag kan citera. Det är på riktigt. Det är verkligen inget hokus pokus. Det förstår jag nu. En annan, en man, kom för matens skull. Och efter att ha varit med några av de här gudstjänsterna som vi har, så uttryckte han, han har tidigare bara kommit för maten då, det var ju det här, det är, hokus pokus kan vi skippa. Ja. Men sen så här. Nu kommer jag inte bara för maten. Nu kommer jag för det andra också. Så då är en som är på väg. Ett vittnesbörd från någon som har känt Guds kärleksdragningskraft i det som församlingen gör. Och sen har vi som sagt lunch. Och då försöker jag ibland, när jag är hemma då i Mölndal, så försöker jag bara en gång i veckan på en sån här lunch för att träffa dels de här gästerna. Men sen blir det tyvärr kanske så att vi sitter ofta hos våra församlingsvänner och pratar. Och de andra får sitta vid sitt bord. Vi försöker jobba med det, men ibland blir det så. Här var det så. Det samtalet vid mitt bord handlade om livet efter detta. Det hade varit en begravning och så som man samtalade om detta. Vad hände sen? Alltså, hur är det med det kristna hoppet? Och hur ser det ut? Och sen kommer vi in på detta. Jesus kommer tillbaka och hur ser det ut? Och då sa jag någonting bara så här. Vi kan ta det ganska enkelt. Och så berättade jag om två femåringar som resonerade. Och en femåring sa så här till den andra då: vet du vad som händer när man dör? Så funderade den andra femåringen lite grann. Ja, då blir man levande igen hos Jesus. Då tänkte jag, ja men det kan jag ta. Det är ju så enkelt. Det räcker väl om jag kan tro det. Att man blir levande igen och att man är ihop med Jesus. Och jag tror att jag blev lite högröstad när jag sa det. För jag tänkte, vi kan väl nöja oss med det till att börja med. Så de som satt vid ett annat bord hade lyssnat på detta. Så när jag skulle gå till ett annat sammanhang, hade lite bråttom, så sa man, Ivar, du måste stanna. Jag måste berätta något för dig. Jag hör vad ni pratar om. Och jag har gjort en upplevelse här om natten, sa han. För jag har varit orolig för det här. Vad händer sen? Människor kan vara oroliga, förstås. Men då mötte jag någon, sa han. Jag mötte en person, sa han. Jag kan inte säga om det var i drömmen eller halvvaket. Men personen sa, dina synder är förlåtna. Jag ger dig frid. Och då frågade han har också gått på en sån här gudstjänst, men han var inte... Han hade väl tagit till sig lite grann av vad man sa på gudstjänsten. Och så han sa, Ivar, tror du att det var Jesus jag mötte där? Och tror du att jag kan säga, kan jag säga som vi säger på de där mötena att jag är frälst nu? Kan jag säga sånt där? Är det... Ja, alltså, jag vill inte göra vägen till tro svår för någon. Så jag sa, ja visst, känner du fri? Ja, jag har känt ända sedan dess. De här tankarna om det oron, det är borta. Ja, men då har du mött Jesus och han har gett dig frid. Du får fortsätta att leva med det och kom till våra gudstjänster och samtala med oss om det behövs. Du, ja visst, det är klart du är frälst. Du har ju mött Jesus. Mm. Ja, rätt eller fel, men man måste möta människor där de är. Så känner jag i alla fall. Okej. Vad blir nu konsekvenserna för det här? Just det, jag håller tiden tror jag. För oss som är troende och församlingar och personliga kristna, med tanke på det som jag har berättat om, dels vad som händer i samhället och dels de här kanske vittnesbörden då. Två saker funderar jag på där. Församlingarnas enorma ansvar och uppgift. Vi ska inte ta det som en tung börda. Vi ska ta det som en fantastisk möjlighet i dagens samhälle. Alla dessa sökare. Vår uppgift är att möta all längtan, visa på andlig hållbarhet. Alfa-kursen är ett mycket bra arbetsredskap. Återkommer jag till. Och som komplement till allt angeläget tal om hållbarhet. Det vet ni. Jag pratar alltid om hållbarhet nu. Ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhet. Det ska man prata om. Jag vill också prata om hållbarhet. Men då säger jag andlig hållbarhet. Väldigt viktigt. Och vi, mina vänner, representerar en andlig hållbarhet. Den har hållit i hittills 2000 år. Det är egentligen respekt. Det är ingen andlig dagslända. Det finns ju sådana rörelser som poppar upp och som sen tynar bort. Andlig hållbarhet, det vill jag presentera. Jag vill presentera det för våra lightgäster, för de behöver det. De behöver ett hållbart liv. Personligen då, så är jag väldigt tacksam för att jag fick möta tron i tidigt skede i mitt liv. Det är ju klart väldigt häftigt med de här omvändelserna. En del har jag ju berättat om idag. För då kan man ju stå upp och vittna i för stora sammanhang. Ja visst, det var ett förr och ett nu. Och så. Nej, för mig är det ju inte så. Och jag är oändligt tacksam till mina föräldrar, min familj, församlingarna på Kolansö. Som har bidragit till att jag fick möta tron tidigt i mitt liv. Och sen hjälpt mig att behålla det. Jag tänkte på det när vi var på Udden, vi fyllde 70 där också för några veckor sedan på Udden. Och där i Frösviken döptes jag för snart 60 år sedan. Jag blev påminn om detta. Alltså jag var i 10-årsåldern. Tänk att så tidigt få möta den här och att sen få leva i det. Det är ju en enorm tacksamhet. Nu vill jag avsluta med några bilder till. Eftersom jag ändå hade den här PowerPoint, så tänkte jag ska visa några av mina vackraste bilder också. Det är två kvar bara. Ja, men det här. Alltså alla pratar om den här månlandningen och det. Så att jag tog den här. Jorden sedd från månen. Och en befruktad äggcell som landar på livmodern. Alltså det stora och det lilla i Guds skapelse. Det är så fantastiskt. Och sen vill jag faktiskt citera Gene Sermon. För det är så många som pratar om den första månlandningen. Tänkte jag ska prata om den sista, eller senaste. Och det var Apollo 17. Och då var bland annat han Gene Sermon. Det är ju några som faktiskt har sett jorden från månens yta så där. Några astronauter. Var det någon som sa att de var 12 eller någonting? De hade varit där. Ja. Och han Gene, han presenterade sig inte som troende kristen innan. Men bara att vara där och se det här magnifika skådespelet. Och se jorden. Han uttalade det här. Jag ska citera honom. Och han står alltså och tittar på jorden. Så när han säger du i den här texten så är det jorden som är du. Jag stod på en platå som vetenskap och teknologi hade tillåtit mig att nå. Men vad jag nu såg och kände kunde vetenskap och teknologi inte förklara. Här är jag och där är du, jorden. Dynamisk, levande, överväldigande. Och jag kände att det fanns för mycket avsikt. För mycket logik. Det var för vackert för att kunna ha hänt av en slump. Det måste finnas något större än du och jag. Bibelns kung David, vi kan ta nästa bild, funderar ju också över detta. Då ska jag avsluta med den här texten. Stor förundran och tacksamhet uttrycker han i psalm 8 i Bibeln. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärna som du har berett, vad är då en människa? Att du tänker på henne, en människoson, att du låter dig vårda om honom. En fantastisk konstverk av Jacqueline Holmgren. Ditt namn är välkommen. Och jag funderar så här. Om kung David hade levt i vår tid, hade han beundrat skapelsen mer eller mindre? Jag tror nog att han hade beundrat den mer. Med all den kunskap och fascination som vi har nu, som vetenskapen har kunnat gett oss. Och han hade säkert varit intresserad av kosmologi, alltså hur universum fungerar. Och också människans plats i skapelsen, evolutionsbiologi eller vad vi säger, människans plats i skapelsen och sambandet med allt levande, hade han uppenbart varit intresserad av. Att Gud ser också människan som en del av skapelsen. Sista bilden. Ja, det är den här personen. Jag vill nästan inte säga, alla vet vem Einstein var. Och sen har vi då Alfa där. En reklam för Alfa. Om Gud finns, vad skulle du fråga honom? Står där, det är nog svårt för er att läsa. Om Gud finns, vad skulle du vilja fråga honom? Och då säger Einstein så här. Eller så. Tidigare tänkte jag att om jag fick ställa en fråga till Gud så skulle det vara den här. Hur startade universum? För om jag visste det skulle jag bara klara av resten själv och räkna ekvationer. Och då kunde jag klara det. Han var ju matematiker. Bara han vet att det startar. Men när jag blivit äldre är jag mindre intresserad av hur universum startade. Hellre skulle jag vilja veta varför han startade universum. För om jag visste det skulle jag bättre förstå syftet med mitt eget liv. Och sen säger han också, det finns bara två sätt att leva vårt liv på. Ett är som om inget är ett mirakel. Det andra är som om allting är ett mirakel. Så för att återknyta då till texten. Att följa Jesus är att delta i livets stora mysterium. Livets stora mirakel. Och där är vi alla inbjudna. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för din underbara storhet och mäktighet som vi ser i den underbara skapelsen. Vi ser det i gemenskap med våra vänner. Vi ser att du finns här överallt. Och du har en hälsning till oss. Tack för att vi får följa dig. Tack för att vi får vara dina lärjungar. Vi har mycket att lära. Men du är där och du går vid vår sida och du undervisar oss. Jag ber också att vi som församlingar och enskilda kristna ska kunna vara med och se vad som händer i vårt land, all den längtan. Att det är något nytt på gång och att vi kan erbjuda vår insats i detta. Att möta människors längtan, människors behov, människors fråga och önskan om tillit och förtröstan i livet som man på något sätt saknar. I allt materiellt överflöd. Hjälp oss att finnas där, Herre. Amen.